Lögnens tid är en tid då lögnen inte längre kan kommuniceras emot, konstaterar den svenska journalisten och författaren Göran Rosenberg i den nyutkomna boken. I lögnens tid, essäer och kommentarer medan tornet rasade. Och i dagens avsnitt av Kulturpodden ska vi, Petter Lindberg, Sebastian Bergholm och jag, Marit Lindqvist, prata om lögn och förbannad dikt. Vi ska prata om politiker som ljuger helt utan skrupler, om folk som förnekar faktiska historiska händelser och om hur skriftkulturens snabba försvagning gör oss mer mottagliga för lögner och falska nyheter. Allt det här med utgångspunkt i Göran Rosenbergs nya bok. Och Göran Rosenberg, han har sedan början av 1970-talet verkat som journalist inom radio och tv främst. Han har också gett ut ett antal böcker och idag skriver han regelbundet krönikor för Expressen. Och strax före jul så kom boken I lögnens tid ut där Göran Rosenberg har samlat ett antal journalistiska texter skrivna framförallt för Sveriges Radio och Expressen från 00-talet fram till idag. Och jag tänkte börja med att fråga er, Petter och Basse, varför kallar Rosenberg den här tiden vi lever i just nu för lögnens tid?
Nåja, en slags mänsklig gemenskap verkar vara hotad. Det är nu en sak som jag kommer att tänka på när jag plöjde igenom hans krönikor. Som vi alla vet, vi lever i bubblor. Och med bubblor kommer att vi inte riktigt lita på varandra. Alltså, en gemensam offentlighet där vi diskuterar gemensamma angelägna samhällsproblem har på något vis vittrat sönder. Och det där, så har vi en makt, techmiljardärer och andra sådana aktörer som producerar en hel massa information av olika slags sanningsgrad. Och allt det här blir en slags sån märklig väv. Någonting som splittrar oss människor. Så att det som jag kanske känner när jag läst den här boken, att det är någonting väldigt sorgligt som har hänt. Vi litar inte på att vi talar sanning eller försöker nå sanning tillsammans längre. Utan man vet inte varför folk säger vad de säger.
Mm. Men jag tänkte också på det här just med att det finns att vår upplevelse och vår bild av verkligheten, vad den nu sen är, så på något sätt ständigt utmanas av en massa olika krafter som på något sätt medvetet försöker splittra oss och skapa kaos och osäkerhet. Då tänker jag kanske just framför allt på sådana nättroll som medvetet sprider lögner och halvsanningar och falsifikat för att helt enkelt göra oss väldigt oroliga i den här tiden. Petter.
Ja, och också det att det är helt okej att ljuga. Mm. Att som politiker, presidenter, far fram med osanningar och man inte ens bryr sig om att maskera att det här är fråga om en lögn. Lögnen är på något sätt också väldigt närvarande i vårt samhälle. Och det är ju inte bara den här boken, Göran Rosenbergs bok, som handlar om lögnen. Jag har stött på en massa andra böcker i en av de här andra böckerna då av Knut Kainz Rognerud som handlar om, som då heter då, den största lögnen, och handlar om förintelsen. Han tar fasta på ett tyskt citat som jag tycker är väldigt talande, och det lyder så här: lögnen har korta ben. Ja, det här med att en lögn är lätt att avslöja.
Mm.
Men idag är det som om lögnen har fått väldigt långa ben. Att lögnen är
springa maraton.
Ja, och springa snabbare och springa längre. Och det blir allt svårare att få fast lögnare, och dessutom det att det är liksom inte ens så viktigt att man blir ertappad med en lögn, för det är ingen som bryr sig.
Ja, jag läste någon text någonstans, jag kommer inte ihåg vem det var kanske den svenska journalisten Per Wirtén som reflekterar kring, jag vet inte, vad det filosofen Hannah Arendt och hennes lögnbegrepp som vi ska återkomma till här i podden, men där funderades det kring det här att till exempel Donald Trumps lögner på något vis blir en funktion av att han märker att lögnen får en mycket bättre effekt än sanningen. Alltså. Och det är ju också en bizarr sak att märka, och det kändes som att det finns någon slags sanning i det där, att folk ljuger för att, eller för den delen också kanske plockar ut vissa korna av sanning ur en falsk större berättelse, till exempel om förintelsen. Man kanske lyfter fram någonting som var sant där i en konspirationsteori, till exempel någon detalj, och den är svår att säga emot, men hela på något vis bakgrundsförståelsen är för ljugen. Och så här tror jag att politiker speciellt jobba ganska mycket i fall där de vill på något vis använda lögnen som ett maktredskap, för att på något vis handlar ju den politiska lögnen väldigt mycket om makt, om att äga berättelser, om att äga perspektiv och på något vis misskreditera sin politiska motståndares perspektiv. Sen tänker jag att man kanske om lögn kan säga att det är ju inte bara utsagor om verkligheten som antingen är sanna eller falska, utan det som kanske präglar lögnen är att man medvetet talar osanning, alltså att det finns en vilja att bedra och intala andra människor att det som man säger är sant, fast man vet att det inte är det.
Jag kan haka på det där basis som du sa med att den bästa lögnen, eller man brukar säga att den bästa lögnen består till 80% av sanning. Och du nämnde också Donald Trump här, jag läste någonstans att Washington Post har gjort ett slags faktagranskning och kommit fram till att Trump under sin första presidentperiod ljög offentligt 30 573 gånger, hur man nu sen har kommit fram till det.
Ja.
Men det att man ljuger inte för att kanske dölja någonting som man inte står för, utan för att lögnen ger uppmärksamhet och gör, eller ja, media får någonting att rapportera om, helt enkelt.
Jag tar till exempel det här med att han nu sa att Danmark typ hade mobiliserat en hundspann på Grönland eller någonting åt det här hållet. Det är en sån här bizarr sak som man bara kastar ur sig och så ger det massa effekter. Det skrivs om det, diskuteras, här tar vi upp det också. Men jag vet inte om det liksom, är det en sanning eller lögn? Alltså, vill han ha någonting annat än effekt eller på något vis förlöjligande? Eller så? Alltså, det är svårt att säga vad det där sättets prat egentligen vad det handlar om.
Nej, det känns ju lite som att ju fräckare lögn, desto mer handlingskraft och pondus visar man på något sätt. Att det blir en dygd också, det där med att man inte ens kommer undan med lögnen, utan lögnen är själva pointen alltså. Och sådär. Så det tycker jag är lite intressant, att, och det skriver Göran Rosenberg om också, det här att man låter lögnen upphöjs till norm på något sätt. Och det blir ju en värld som blir väldigt osäker då, om inte sanningen har någon funktion längre, utan att det är lögnen som är det där som är sanning, inom citattecken.
Ja, jag funderar på den här titeln Lögnens tid, och om det är så att det faktiskt är mera lögnakt, den politiska lögnen är mera utspridd nu än tidigare. Det finns supermycket exempel i historien, eller hela historien är fylld av politiska lögner. Till exempel redan under antiken så ansåg Platon i sin bok Staten att den politiska lögnen på något vis är legitim just för politiker, för att gå statens intressen. Alltså att de insiktsfulla filosofkungarna i Platons stat, just som insiktsfulla, kunde ljuga för att uppfostra människor, ungdomen då, och inte att ska eliminera skadliga element från staten. Och Platon hade en idé om att staten på något vis var ett gott ändamål också för människan, men den här politiska lögnen, dess idé finns redan där. Men när jag läste den här Rosenbergs bok så funderade jag på att okej, vad är så nytt under 2000-talet? Och på något vis var det för mig nog en stor grej som har varit jättedemoraliserande. Alltså det här att Bush och Tony Blair, som Sanna Marin då jobbar för, eller hans institut, gick ut med en ren lögn om massförstörelsevapen i Irak, som blev anledningen att anfalla landet, och det ledde till en massa, det där, massa död och lidande, och förstås ett helt kaos i Irak och den delen av världen sen dess. Men det intressanta var just att de ljög så på något vis oblygt, bara för att kunna sätta igång den här operationen. Jag kommer ihåg att världen marscherar mot, och jag också en kall dag i Helsingfors, jättemycket människor marscherar mot det här kriget, och det är det överallt i världen. Men kriget fortsatte, och de här medborgarinitiativen kanske märkte att det spelade inte heller någon roll att vända sig eller på något vis opponera sig mot den här lögnen genom att gå ut på gatorna. Och jag har ofta känt att mycket av medborgarrörelsen, alltså det var som en ballong som lite sprack för medborgarrörelsens del, just för att man inte kunde någonting åt den här lögnen. Och jag vet inte, jag tycker att det har varit en sak som har fått nog mig att tappa förtroende för politik och politiker. Även om jag vet att Vietnamkrigen och så vidare också präglades av att man ljög för offentligheten. Men, men kanske någonting oblygt har kommit in i världen sedan dess.
Mm. Det här Irakkriget var ju där i början av 2000-talet. Och den här samlingen nu, Göran Rosenbergs samling, så det består ju av texter som han har skrivit då under perioden 2004-2025. Och vi har varit lite inne på det här redan, men vad tycker ni att de här texterna säger just om den här samhällsutvecklingen och om världen under den här perioden?
Nu har det ju blivit en ännu mer cynisk värld, skulle jag säga, att det att man oblygt ljuger, och det går hem hos många, till och med ses som någonting, ja, det här med att man då sår lite tvivel någonstans eller far fram med halvsanningar, och det blir ett slags politiskt språk som godkänns helt enkelt, och det tycker jag är skrämmande. Och det finns också forskning som visar att den som ljuger också har en större benägenhet att tro att andra ljuger. Mm. Att det finns ett slags destabilisering av samhället. Att alla våra grundvalar, allt det som vi på något sätt tror på eller har tidigare kanske ansett som heligt, demokrati och fakta och sånt som vi normalt anser vara sant. Att det sen inte längre är det, och att vi ständigt måste motivera det för andra och för oss själva att det här är någonting som faktiskt är sant och som inte någon annan kan ifrågasätta, eftersom det finns ovedersägliga bevis på att ja, det här är någonting som vi i princip då alla har kommit överens om att det här är de spelregler som gäller, men alla har så att säga egna spelregler, och det är kanske det som kanske är mest skrämmande också, och de här texten här i Göran Rosenbergs bok. Jag skulle säga att det var skrämmande redan då, men det, situationen tycker jag är mångfalt värre idag.
Ja, man kanske känner hur snabb den här utvecklingen har gått, det vill säga där vi nu befinner oss i en verklighet där AI hela tiden producerar information som vi faktiskt inte kan bedöma riktigt. Att är det deepfakes vi stöter på i någon video vi ser på Instagram, verklig eller genererad av AI eller så vidare. Och sen då Rosenberg, och hans texter kanske rör sig oftast mellan 2015 och 2020, blir det 4-5. Och på 10 år har det hänt så otroligt mycket. Alltså, att bara hänga med i den här teknologiska utvecklingen känns nästan omöjligt. Alltså, det som han skrev om som hot för 10 år sedan känns nu inte så där jättefarliga, alltså så där jämfört med vad vi står inför idag. Och det där är en otroligt kuslig och skrämmande sak. Sen tycker jag att hans bok, alltså texterna i sig är bara en för sig ett tänkvärda, men som inramning har jag lite problem med det, för att det kommer kanske ibland inte riktigt ihåg vad det politiska samtal eller vilka slags diskussioner som var på ytan när någon kolumn skrevs 2017 eller 2014. Så alltså, det är lite svårt att ibland minnas vad det är han skriver emot, men att uppskatta nog honom som skribent alltid just för att han på ett väldigt intellektuellt sätt försöker resonera sig fram till någonting eller gå i polemik mot starka strömningar inom kulturen som han anser vara skadliga. Och det påminner en om att det har gått jättesnabbt och att vår demokrati, våra gemenskaper är mer, alltså hur hotet mot dem växer hela tiden, och man känner så att man borde kanske mobilisera sig ännu mera, bry sig mer om journalistik, om fakta, om långa texter, läsa böcker, alltså speciellt den här, när han lyfter fram textens betydelse, att fördjupa sig i det genom text, besvara på andra texter som man har läst, alltså gå i kritisk diskussion och så här, hur viktigt det är jämfört med till exempel titta på bildmedia eller kortvideor som mera försöker mobilisera en känsla hos folk. Alltså det är på något vis förnuft mot känsla på sätt och vis som också är på spel. Och det är nog en bra påminnare. Den här filosofen Frank Martela skrev faktiskt här om dagen i Helsingin Sanomat också just att kort videoformat är ett hot mot demokrati eller vårt liksom tänkande kultur, eller hur han nu formulerade, eftersom man faktiskt inte kan säga. Man kan inte säga samma saker med en kort TikTok-video och så vidare. Och sen känner man sig ju förstås jättemossig när man säger sådana saker, för att alla vet att kort video, TikTok, bla bla bla, det är samtidens melodi. Men som studerande i filosofi där man läste genom tjocka böcker och verkligen kämpa sig genom Schopenhauer, alltså hopplöst på något sätt, eller Heidegger. Men ändå var det någonting i den ansträngningen som betalade sig tillbaka. Att man ens försökte sätta sig in i olika slags perspektiv och
Mm. Nej, jag tänkte också, Göran Rosenberg skriver någonstans där, jag har sträckat under en mening som lyder: vad som betyder något är vad som syns för ögat, inte vad som står på pappret. Och han skriver jättemycket alltså om den här skriftkulturens snabba försvagning, och du var inne på det här med de här tech-giganternas enorma makt idag. Och jag börjar just fundera på den här tekniska revolutionen och den här tilltagande digitaliseringen under 2000-talet framåt. Alltså den här enorma snabba framväxten av de här alla sociala plattformarna och alla de här, vad ska vi säga, allt från drönare som tar filmer och bilder från luften till virtual reality och artificiell intelligens och så vidare. Att det är så motsägelsefullt, för allt det här är ju på sätt och vis gjort för att förena oss i någon slags gemenskap, sociala nätverk, men som ändå hotar att bli väldigt asociala nätverk. Och den här risken för att man blir väldigt ensam och isolerad och utsatt för påverkan från en massa olika håll. Och att den här, vår verklighet blir så splittrad idag också. Att allt vi gör egentligen privata och personliga upplevelser. Och att den här känslan av det här gemensamma saknas. Och också, ska vi säga, omsorgen om det gemensamma försvinner där någonstans. Att man inte längre bryr sig om samhället. Utan att det, man blir väldigt världsfrånvänd i den här världen, så att säga. Att den här risken för att det blir eskapistiskt och att allt bara är underhållning. Och att man lever på något sätt i en väldigt fiktionaliserad värld där gränsen till vad som är fakta och fiktion suddas ut väldigt effektivt. Just för att så mycket handlar om bild. Och som du var inne på, Basse, det här med att bildmediet är så väldigt mycket mera talande till våra känslor och upplevelser istället för kanske skriften, som ändå på något sätt är, där möjligheterna finns för att utveckla resonemang och fördjupa saker och ting och diskutera, än att just skriva en liten tweet på X eller en TikTok-video på 30 sekunder och försöka förklara jättekomplexa sammanhang.
Man kan ju förstås sen invända att det här lögnen och det här producerande av känslor och så vidare, att det är inte något problem. Och det är det kanske inte om man inte bryr sig om vilka slags samhälle vi lever i. Men om man uppskattar alltså, eller om man värdesätter demokrati eller tänker sig att det är den bästa samhällsformen för oss trots olika problem kring den, så då blir nog lögnen ett problem. Att filosofer brukar ofta säga att lögnen åderlåter eller parasitera på sanningen, och det som alltså sätts på spel i våra institutioner, just tilliten till myndigheter, till media och så vidare, till allt som offentligt upprätthåller våra gemensamma liv. Alltså vi måste kunna lita på varandra i en demokrati. Det som folk säger måste vara sant. Vi kan inte tvivla på det eller utgå från att man ljuger. Sen kan man ju tänka sig en massa andra sätt att leva där ingenting av det här spelar någon roll, men då är det inte demokrati. Och det är väl det där, att om man har någon slags känsla för det här statsskick eller det här sättet att leva tillsammans eller fatta gemensamma beslut så här, så då är lögnen ett problem som man måste ta på allvar.
Jag tänker också att den värld vi lever i just nu, som är väldigt individualistisk, att lögnen sitter väldigt bra just i den världen, och att det kanske också framhäver eller lyfter fram personer som kanske inte borde få använda lögnen som ett maktmedel. Att en person som, inga namn nämna, men som är cynisk eller som saknar empati och förmåga att sätta sig in i andra människors situation, eller som inte bryr sig om ideologier eller religioner, att den som sen kan använda lögnen som ett politiskt tillhygge gör det utan skrupplar och får då anhängare, för att vår värld ser just ut som den gör idag.
Man kommer att tänka på den här 1500-talsfilosofen Machiavelli, som det där ansåg att den furste, för att just upprätthålla makt, nog tillåts ljuga. Men Machiavelli lägger också till, helst ljuga så att hen inte blir påkommen med lögnen. Och det här tycker jag att har ändrat sedan 1500-talet, för att det verkar verkligen inte spela så stor roll om man blir påkommen med lögnen. Då pratar man bara mer, fyller offentligheten med prat. Så det är ju en sån spännande sak, men att det där ur ett sådär första perspektiv eller maktperspektiv, så är ju lögnen, det vet säkert alla makthavare, att det är ett bra redskap. Men lögnen är ju ingenting i sig, alltså det kräver också sin motpol, sanningen, eller tvärtom, sanningen kräver lögnen. Så det där, politiken är väl alltid en arena där både lögn och sanning, eller på något vis tolkning av fakta på olika sätt, är självklara delar. Så att jag tror att en sån här bok som Rosenberg har skrivit är bra på det sättet att de här texterna är som en slags mosaik av vad lögnens tid betyder. Det är inte så att det alltid handlar om lögn, utan det kan handla om det ena och det andra. Om media, om det skrivna ordet, om massmord, om förintelsen och så vidare. Men när man läser den förstår man på något vis det här, de här olika klossarna i det här lögnaktiga. Och genom att förstå det så kan man kanske bättre förhålla sig kritiskt till olika saker som sägs. Se från vilka olika håll lögnen eller osanningen eller på något vis dimridåerna kommer. Och då kan man kanske lite sådär orientera sig bättre i samhället just som en demokratisk aktivitet. Alltså där man strävar, och Rosenberg skriver också att det viktiga är att sträva efter sanningsenlighet, tror jag han säger. Och det tycker jag är ett bra begrepp, att det är en slags utgångspunkt. Sen kan man ju vara av olika åsikt om fakta, till exempel vår regering eller skuldsättning. Är det bra eller dåligt? Kanske det inte är så att det ena är sant och det andra är falskt, utan det finns tolkningar av det, men att man ändå i sin framställning av saken eller sitt ärende försöker vara ärlig, sanningsenlig.
Jo, jag tänker också, eller han visar också att det på något sätt blir allt svårare för oss att värja oss mot lögner. Jag tänker också på, du nämnde Basse här, Hanna Arendt redan i ett skede, och jag tycker hon har en väldigt insiktsfull tanke i det att mycket av det som vi ser idag, och det här konstaterar hon redan på 50-talet, att det är ett slags illusionstrick, att man omvandlar besvärliga sanningar eller fakta till åsikter, att det här är min åsikt. Och då blir det väldigt svårt att komma åt det här, eftersom alla i princip har rätt till sin åsikt, men det på något sätt underminerar hela den överenskommelse vi har om att det finns vissa saker som är absoluta sanningar.
Ja, och han skriver ju också mycket om det här kollektiva minnet och hur det kollektiva minnet också håller på att luckras upp hela tiden, just av krafter som vill ifrågasätta fakta och komma in på det här med åsikter istället för någon form av sanning och fakta. Jag tänkte, den här boken är ju, jag har inte räknat hur många texter här finns. Här finns jättemånga texter i den här samlingen. Men finns det någon text som ni har fastnat för alldeles speciellt?
Jag kanske fastnar vid den här där han talar om den oblyga lögnen. Vi har ju pratat ganska mycket om det här redan med det här med att vi tenderar eller väljer att tro på saker som vi gärna vill tro på. Och vi slänger ut barnen med badvatten när vi tänker att okej, det här med 9-11, det var kanske en, ja, han nämnde det här lögnen som besläktad med konspirationsteorierna, ja. Att det finns ett litet tvivel, tänk om det ändå var så här, och det är ju, känner man igen sig själv nog, nu finns det ju saker, mycket som man tänker att ja, tänk om det ändå finns en liten gnutta sanning i det här, trots att det låter helt sinnessjukt, men kanske också att vi tenderar att köpa stora lögner i högre grad än små lögner. Att på något sätt det blir för stort för oss att hantera. Och då är det den här lilla osäkerheten som...
Den lilla droppen som urholkar berget.
Precis.
Ja, för de här konspirationsteorierna, de rider ju alltid på något vis på det sunda förnuftet eller på sanning. Om man nu talar om teorier om befolkningsutbyte eller så vidare, så kanske man lyfter fram någon detalj som är sann i invandringen till Europa till exempel, och som är svår att på något vis säga emot, för att man kanske uppbygger det med fakta, men själva bakgrundsberättelsen är för ljugen, och då används sanningen på ett sätt för att framhäva lögnen, tänker jag. Sen du nämnde det här VTC-tonen, jag kommer ihåg att det cirkulerar sådana idéer, alltså när man undrar hur kunde, och så var det inte bara de här två Twin Towers rasa, men hur kunde något annat torn där nära också rasa som det inte hade flugit in och så här flygplan i? Och mycket sådana saker som fick folk att fundera, att ja, men hur kommer det här sig egentligen? Att man med hjälp av just sunda förnuftet och någon slags sanningsenlighet i människor ändå försökte få lögnen eller konspirationen att fästa. Och så här tror jag att konspirationsteoretiker arbetar. Så är det också med förintelsen, så är det med allt.
Mm. Han skriver där någonstans i boken att konspirationsteorin är den oblyga lögnens bräckjärn. Och att konspirationsteorierna lever upp i tider när vårt behov av att förstå världen växer sig större än vår förmåga att förklara den. och att vi har svårt att skilja mellan verklighet och propaganda och därför allt för lätt kan förföras av en allt förklarande lögn. Och jag tycker han sätter fingret på någonting väldigt centralt här, just det här med att vårt behov av att förstå världen. För som världen ser ut idag så är det ju totalt omöjligt att greppa, och när man sen då kommer in med just de här små tvivelsfröna sår de hos folk, så är det klart att man famlar efter allt halmstrån i en värld som man vill på något sätt greppa.
Ja, den här splittringen är ju en helt medveten strategi från de som just vill jobba på det här sättet. Så att, ja, det sår åker.
Ja, och vi vill ju gärna ha enkla svar på komplicerade frågor, att det är på något sätt mänskligt också. Att, hur gärna vill man inte få det förklarat på ett enkelt sätt, men vissa saker är så komplicerade, och då kanske man tenderar att välja den där genvägen som kanske inte alltid är helt sann.
Basse, hade du någon text här som du funderar på?
Ja, det var en text som heter Hata mot världen 1. Och där talar Rosenberg om massskjutningar från tidigare 2000-tal. Och det där, han nämner också den här skjutningen i Jokela där Pekka-Erik Auinen döda, var det 8 människor, och sen sig själv i en finländsk skolskjutning. Alltså jag fastnade för den för att jag var där. Som ung reporter skickades jag dit när det här dådet hade skett, och det var som att komma in i en sån här film på något vis. Just mycket blåljus, en slags sån här, som jag minns det, en sån här mörk disighet. Det var i november tror jag. Så det ser ju ut så där i Finland på den tiden, och sen barn som satt och grät och tröstade sig på något vis. Det var liksom väldigt, väldigt kusligt. Och den här Pekka-Erik Auinen nämns då här i Rosenbergs text som en som hatar världen, hatar politiken, hatar den här flockmentaliteten hos människor. Han ansåg sig själv vara speciell eller på något vis så här unik, som en som ser igenom det här samhällets lögner. Och jag började fundera att var uppstår den här idén om att samhället är så förkastligt så att det leder till att man faktiskt går och skjuter andra människor. Columbine-skjutningarna i USA var någon slags sån här förebild för Auinen, och där lämnar man också efter sig någon slags testamente. Och det här var kanske början på en tid där det där de här massskjutarna kunde lämna efter sig. Alltså, eller Rosenberg skriver ungefär att massmörda sig till en plats i offentligheten, till en sån här viss roll. Och det slog mig att det man såg då i början på 20, eller liksom knappt 2010 var någonting som har blivit också mycket, mycket intensivare idag, där en massa typer kan sprida sina idéer hur som helst på nätet och nå andra ungdomar som kopierade och så vidare. Det som jag sen också mindes från den här diskussionen som följde var just att Auinen hade läst Platon, Nietzsche och lite andra sådana tänkare som ansågs vara skadliga för demokratin, totalitära typer. Okej, Nietzsche kanske inte totalitär, men Platonstaten är just en idé om totalitarism där, eftersom det finns såna här ledare som vet vad som är bäst för folk och just kan ljuga för dem och hålla dem i ovisshet. Men sen Nietzsche igen, så han är en filosof som väldigt mycket försöker klä av den offentliga moralen, alltså sådana saker som vi människor tror på för att kunna leva tillsammans. Och det var mycket diskussion kring om de här filosoferna var skadliga. Sen hade väl Pekka-Erik Auinen missförstått de här soldaterna, missförstått de här filosoferna, ursäkta, på ett ganska grundläggande sätt. Men det är spännande och jätteskrämmande att se hur människor som på något vis hamnar på sidan av gemenskapen kan plocka åt sig en sån här verklighetsuppfattning som sen leder till någonting förintande och fruktansvärt. Så att den här texten tycker jag nog att på ett bra sätt påminner om vad lögner och osanningar eller på något vis oförmågan att få ihop sitt sanningspaket och en känsla för våra gemensamma angelägenheter kan leda till i värsta fall.
Ja, jag tänker också det som han också skriver här, att det här med identitet och fokus på det som skiljer oss åt och inte det som förenar, att tycker jag också att han sätter fingret på en väldigt viktig punkt, att vi idag tenderar att just se det som skiljer oss åt och inte det som förenar, och då blir det ju genast enklare att dela upp oss i vi och dem och demonisera, eller ja, som den här Auinen då, att man på något sätt gör sig till en krigare eller för att då bekämpa någonting som man då uppfattar som falskt i samhället. Så att det där, men en annan sak som jag också funderar på, det här med han talar om elektroniska medier och internet som på något sätt förvränger verkligheten. Och det känns ju också, så här i ett 10-års perspektiv, så känns det ju förstås väldigt tydligt. Och jag kan tänka mig att då för 10 år sedan var det inte alls på något sätt ett samtalsämne som var högaktuellt då. Men idag är det ju helt uppenbart att om man tänker sig då när internet kom att det på något sätt skulle vara en garanti för demokrati och en öppen debattkultur och ett demokratiskt samtal. Och idag vet vi att det har blivit något helt annat. Det finns ju många goda sidor förstås också. Men det att sociala medier eller internet på något sätt kanske också triggar den här splittringen och blir det där självklara spelplanen där lögner just kan frodas på ett helt annat sätt än de kunde tidigare.
Ja, det är så himla komplext. Göran Rosenberg skriver till exempel om MeToo och det här drevet mot den här Benny Fredriksson som var chef på Stadsteatern i Stockholm. Ja. Alltså och det här drevet ledde sen till att Benny Fredriksson alltså begick självmord. Och det var väldigt så där tragiskt och han frågade sig hur det här kunde ske. Alltså, de här massanklagelserna som kom med MeToo där sanningshalten de inte alls prövades offentligt. En bra bild av hur någonting så där bra i sig kan gå snett. Men sen tänkte jag också på det här MeToo, och just som du Petter sa, alltså att allting har två sidor. Just för att det där, jag antar att anledningen till att många människor ljuger eller i alla fall inte lyfta fram sanningen kan vara skam. Till exempel skam över ett övergrepp som man utsatts för eller någonting liknande. Det är ju inte att ljuga att inte säga sanningen, men i alla fall hålla sanningen tillbaka. Sen när folk börjar berätta så kunde ju andra låta sanningen träda fram och så fick vi en bild av någonting i strukturen som också är väldigt skadlig. Så det finns väl aldrig liksom ett sådär entydigt svar på någonting, att internet eller någonting annat alltid genererar antingen bra eller dåliga saker, men att det som väl är viktigt att försöka vara uppmärksam på just vilka berättelser som berättas och vilka som kanske hålls tillbaka och på något vis hålla sitt sådär kritiska sinne alert så att man kan orientera sig i den här otroligt komplexa samtiden där man inte riktigt vet vad som händer. För att ja, allt som finns idag så är fortfarande någon slags möjlighet, tänker jag, till starkare gemenskaper och som vi ofta använder internet eller sociala medier eller vad som helst i skadliga saker och speciellt makthavare förstår att göra det. Men ja, det är intressant det där.
Här alldeles kort på slutet, vad bär ni med er efter att ha läst Rosenbergs bok?
Ja, kanske det här att man på något sätt lite måste vara aktsam och kanske anstränga sig lite mer för att på något sätt genomskåda de där lögnerna och kanske se de där lögnens mekanismer, just det här med att förneka fakta eller attackera media och sina motståndare aggressivt, så här som vi vet att vissa politiker gör idag. På något sätt lära sig hur lögnen verkar i samhället idag och på något sätt försöka stå emot det i varje fall. Det är kanske det bästa vi kan göra.
Att försöka genomskåda vilka mekanismer som lögnen har. Ja, Basse.
Ja, jag håller helt med och jag tänker just att den här aktiviteten är viktig att försöka upprätthålla också, om det är skönare att sitta i soffan och binge något tv-serier eller liksom ägna sin tid åt strunt, att i alla fall försöka läsa lite ibland då, mer än vanligt, eftersom det som står på spel ändå är våra relationer till varandra, för det är det som allting det här egentligen handlar om. Också Rosenbergs bok, den är jättehumanistisk, det handlar om hur vi lever tillsammans och hur denna band vi kan ha till varandra och vad som händer om vi glömmer bort det här eller på något vis struntar i det. Då sås de här splittringarna och sen att leva i en sån verklighet där alla andra är så där potentiella lögnare eller någonting sånt. Det är inte en värld som man vill vara i, så att ansträngningen lönar sig, tror jag.
Så sammanfattningsvis kanske vi kan säga att vi ska ha den kritiska blicken på vår omvärld men samtidigt känna kärlek till gemenskapen och samhället.
Väl rutet, Marin.